gått i Dom och köpa någon vin som bränner.
Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA.
Sport och kvinnor har inte alltid varit lika med sant. Kvinnor har historiskt ofta motarbetats inom sportens värld och få sporter ansågs acceptabla för kjoltygen. Undantag var bland annat tennis, golf och simning, men det var inte alltid praktiska sportkläder som gällde, utan vi pratar korsetter, långa kjolar, flera lager med underkjolar dessutom. Rida och cykla, det var okej, om det gjordes i damsadel. Eller på en damcykel där kjolen fick plats.
På senare år har debatten vänt till att handla om att kvinnor vill tillåtas bära mer täckande plagg när de sportar professionellt. Exempelvis var bikinin en del av klädkoden inom beachhandboll, eller beachvolleyboll kanske man säger, fram tills nyligen. Och vi tycks ha gått från för påklätt till för avklätt. Idag pratar vi kvinnligt sportmode.
Ja, men hej och välkomna till Modehistorien med Studio Tvätt. Jag heter Saga Lockstall.
Och jag heter Moa-Karin Levin. Och, som ni kanske förstod på inledningen så är det sporttemat idag.
Sport för kvinnor.
Mm.
Och det finns ju sport, alltså sportmode för män också såklart. Men vi valde för kvinnor för att det är så otroligt radikal förändring som sportmodet har gått igenom just för kvinnor.
Ja, om man tittar på männen så har ju utvecklingen gått mer ut efter att vi kanske har fått ny teknik när det kommer till material och sådär.
Men precis.
För kvinnan så handlar det också om stilen och vad man faktiskt fick och inte fick ha på sig. Eller om man ens fick sporta.
Och det hänger så mycket ihop med kvinnans frigörelse. Och sport och mode, de tre sakerna är liksom en treenighet genom det här avsnittet. Men vi kan ju också nämna, det hör ni också, att vi sitter i en studio idag. Vi är tillbaka.
Äntligen. Nu känner jag mig proffs igen.
Ja, det är en skillnad.
Ja, verkligen. Och jag hoppas att inte ni har lämnat oss för dåligt ljud. Vi är tillbaka.
Ja, men vi är det och nu har vi permanent. Men ibland måste man göra undantag. Speciellt när man inte alltid kan vara ute med sin bebis i en studio som... Jag menar, Moa fick nyss barn.
Ja,
herregud.
Det är sjukt.
Jag är... fortfarande kan, eller redan kan vara i en studio liksom.
Ja, det var inte lång mammaledighet från podden.
Nej.
Nej, nej.
Och vi gillar att bara komma ut med avsnitt helt enkelt och prata.
Ja, det är viktigt med kontinuitet.
Tycker det vi. Tycker vi.
Men ändå kul med sport, för varken du eller jag, Saga, känns ju jättesportsliga.
Nej, alltså jag tänkte så här, att det hade varit kul att ha på sig lite sportiga kläder till det här avsnittet.
Mm.
För det är väl kanske det sportigaste jag gör, att jag har influenser från sportmodet i min garderob. Men så tänkte jag så här, jag behöver inte ta på mig något speciellt, för allt jag har på mig är typ kopplat till sport.
Ja.
Jag har på mig en stretchig tröja här i typ neon lycra. Alltså den är egentligen supersportig, men jag har den till vardags. Jag gick på ett möte i morse i den här.
Ja. Och jag har på mig lite hikingskor idag. Också för att snön kom tillbaka.
Jag fick också ta på mig hikingskorna. Jag kallar dem för barnskorna.
Mm. Sant. Förstår du menar?
Man känner sig som ett barn som ska ut i sandlådan. Men de är praktiska när det är sånt här väder.
Ja.
Men sporthistoriskt har inte jag någon vidare track record så. Jag har vunnit en turnering i fotboll på mitt fritids i mellanstadiet. Det är alltså... sånt här bordsfotbollsspel.
Vad aktivt.
Jag vet. Jag är jävligt bra på det kan jag säga. Ingen vågar möta mig i fotboll. Annars så har jag typ så här, du vet, gått på sporten lite kort men inte fastnat. Det har inte varit någonting för mig.
Nej, alltså jag har nog fått det i många år att låta som att jag har gjort mycket sporter för att jag har velat vara sportlig. Men sanningen ska fram, jag har ju bara testat massa. Jag har gått lite på gymnastik, jag har gått lite på ballett, jag har gått lite, mycket så här, testat med olika danser, street, salsa till och med, och simning. Simning var väl det som höll längst, men inte länge kan jag säga.
Ja, jag har också hållit på med simning, lite gymnastik, badminton. Det jag har fastnat på så där i vuxen ålder, det är väl löpning har jag gjort i perioder och tycker fortfarande det är kul att gå ut och springa på våren så där. På vintern skippar jag det.
Ja, samma här. Men jag skulle inte kunna, kanske inte en löpare liksom.
Alltså jag kan lätt springa en mil om du tvingar mig.
Ja.
Men det kommer inte vara jättesnabbt så.
Däremot har jag jobbat som running expert på Adidas, vilket är helt random.
Men var du helt ärlig när du sagt det jobbet?
Om sanningen ska fram, nej.
Det är preskriberat.
Det är preskriberat, ja.
Nej, men vi är inte supersportiga, men vi är ändå väldigt glada att hugga in i ämnet sportmode, eller hur?
Ja, gud ja.
Och ni andra som lyssnar, vågar vi gissa att ni inte heller är några sportnördar kanske? Då skulle ni kanske lyssna på en annan podd.
Ja, jag tycker det.
Men ska vi säga en sportig term?
Ja, vi säger...
Klara.
Färdiga.
Gå!
Nu kör vi.
Och där hörde vi Robin med introt till Lilla Sportspegeln.
Mm, på otroligt. 90-talet. Ja.
Det här var väl när hon var typ 13, 14 kanske, 15?
Ja, hon ser jätteliten ut. Hon ser ut som typ 10, men hon var säkert 13.
Också en stark koppling till sporten för mig. Att lyssna på Robins intro till Sportspegeln.
Ja. Ja, det var ju bland det första du kom på när vi pratade om vilken.
Ja, jag var väldigt inspirerad av hennes stil också. Mm. Jag klippte en frisyr när jag gick i 6 år som var Robin-frisyren.
Den jättekorta.
Ja, jag fattade för sig inte det hos frisören. Nej. Men när jag kom till fritid så visade det sig att det var jackpot och alla bara, åh, du har Robin-frisyren.
Ah,
det var en jättekort page då.
Precis.
Fett cool.
Min syster åkte på den också. Hon ångrade sig dock. Hon fattade nog inte hur kort det var.
Jag var så nöjd.
Gud ja. Hur coolt som helst.
Men det här med kvinnor inom sport som vi nämnde i introt så har inte det alltid varit en liksom solklar ekvation. Det började med baby steps.
Och vi tänkte börja med att ta avstånd. Ja, men som du sa, kvinnor i tävlingar. Eller
och då,
sa du det?
Precis, och då börjar vi i tävlingarnas tävling. OS, olympiska spelen. Det är ju någonting som fanns redan under antiken och sen väcktes upp på nytt under sent 1800-tal. Och då var det många åskådare och man gjorde olika tävlingsgrenar. Men ja. Kvinnor fick inte vara med.
Nej, annat än som åskådare då.
Och det sägs då att vissa kvinnor i alla fall klädde ut sig till män för att få tävla. Men om en kvinna upptäcktes som utklädd så kunde det leda till dödsstraff. Det var vissa som försökte och vissa kom faktiskt undan dödsstraffet. Men det berodde lite på vilken familj man tillhörde och sådär. Vad man hade för sportsmän i släkten. Men det ska tydligen ha varit så att en kvinna som hette Cyniska från Sparta år 396 före Kristus i alla fall var den första kvinnan att vinna en hästkapplöpning i antika OS. Och det öppnade upp för lite fler då kvinnliga tävlande.
Ja, hon blev liksom lite av en pionjär och en inspiration.
Och det här med ridning kommer vi komma tillbaka till i mer modern tid då. För kvinnor har faktiskt fått rida. Typ.
Ja, de har fått tagit sig fram på en häst. Men det var efter det här att Cyniska vann så tog ju OS en liten paus. Och 1896 hölls det första lite mer moderna olympiska spelen i Aten.
Ja, det var väl en paus på typ 2000 år kanske.
Ja, och år 1900 i Paris så tilläts då kvinnor att delta i sporter så som tennis och golf.
Och vi kommer märka att just tennis och golf och ridning har vi sagt nu. Det är sporter som kommer dyka upp bland de första liksom accepterade för kvinnor i den här moderna tiden. Men det var inte jättemodernt, även i våra dagar.
Nej.
Alltså det här med att antikens kvinnor fick klä ut sig till män. Det har vi också sett bra mycket senare.
Verkligen. Vi har ju någonting som kommer att kallas för Vasaloppskuppen. Det var ju då 78. Som det var två motionärer som beslutade sig för att klä ut sig till män och anmälde sig liksom med bekanta mansnamn. Och de ska då ha tagit lös skägg från Stadsteatern i Göteborg bland annat.
Ja.
För att då vara med i Vasaloppet.
Det finns en dokumentär om det här på SR som jag har lyssnat på. Nu minns jag inte alla detaljer. Men jag tror att det var så att det kanske fanns ett tjejvasalopp typ. Men det vanliga Vasaloppet fick inte kvinnor delta i liksom.
Nej. Och det här är att kvinnor har klätt ut sig, det här är liksom ett eller två exempel. Men det finns ju fler exempel på maraton och så vidare där kvinnor har klätt ut sig för att vara med. Och det är ju fortfarande debatterat kring att det finns ju specifika kvinnliga maraton. Eller...
Men utklädnaden har väl varit det enda sättet att ta sig in i en tävling när kvinnor är förbjudna liksom. Eller på andra arenor också tror jag. På vissa arbetsplatser kanske, som militär säkert. Som sjörövare. Är det förbjudet så är det. Då får man vara kreativ. Och vi har ju tittat lite då på hur de olika sporterna, de som vi har nämnt, men även simning till exempel, var en sån sport som ganska tidigt öppnade upp för kvinnor.
Ja, och för att bryta mönster krävs det ju då pionjärer som vågar liksom utmana rådande normer. Och vi tänkte börja med att ta liksom avstamp lite inom simning och en speciell kvinna som vi vill inleda med, Nancy Edberg.
Hon föddes år 1832 i Ytterjärna. Och anledningen att vi berättar hennes historia är väl för att det är lite så typiskt för hur kvinnor välkomnades in i sportens värld. Hon anses vara Sveriges antagligen första kvinnliga simmare och simlärare. Nancy växte alltså upp under första delen av 1800-talet. Hon fick inte gå in i simskolan när hon var liten, men hennes pappa verkar ha gillat det här med simning. Han lärde ju henne då att simma själv. Och det här var ju innan det var typ, för när vi växte upp då var det väldigt viktigt att alla barn kunde simma för att typ minska drunkningsolyckorna i Sverige till exempel.
Ja, man samlade på de här olika medaljerna och hit och dit.
Man fick ju typ inte gå ut lågstadiet om man inte kunde simma liksom.
Nej, verkligen. Nu är det väl inte helt självklart att barnen går liksom på simning utöver skolan, utan att man lär sig kanske i skolan.
Mm. Men vi gick ofta till badhuset med skolan och jag tror att man har varit en ganska länge ändå, över 100 år, noga med simundervisning i Sverige för barn. Det var så otroligt många som drunknade innan dess.
Vi sticker ju verkligen ut med att vi är så duktiga på att simma i Sverige. Vilket är lite komiskt eftersom att vi har så kallt vatten.
Men vi älskar att bada i det kalla vattnet.
Ja, men precis. Medan i Spanien är det inte helt ovanligt att man kanske inte kan simma.
Så vi kan gissa, nu gissar jag bara här, att Nancys pappa kanske tyckte det var viktigt att hon inte drunknade. Och därför lärde henne simma. Och då var det lite unikt då att lära en flicka att simma överhuvudtaget. Men det fanns en till som höll på under samma tid. Och det var en man som hette Ossian Edmund Borg som bedrev simundervisning för dövstumma pojkar. Han var också lite av en pionjär, det får man säga.
Ja, för sen så 1844 så började han då testa att även undervisa tre flickor i simning. Och det var ju då liksom en förvåning att flickorna faktiskt kunde vara lika bra på att simma som pojkarna.
Undrar om de också var dövstumma, det kanske var från samma skola eller någonting.
Ja, man kan gissa.
Det visade sig då, det bräckte fördomar. Tjejer kan simma bra. Mm. Och på något sätt hade det då tagits några steg i den kvinnliga simhistorien. När Nancy då, som var bra på att simma och var kvinna, kom ut i samhället så där, hade börjat bli redo att arbeta, då fick hon anställning som simlärare på ett nygrundat kvinnobadhus som fanns i Riddarpalatset i Stockholm. Och det här var då stans första kvinnobadhus. Det säger också någonting om att man ändå hade börjat tycka att det var viktigt att kvinnor fick gå och bada liksom. Men hon började utveckla det här med att lära kvinnor att simma. Och 1859 så kunde hon grunda sitt alldeles egna badhus. Och där hade hon ett stöd av kung Oscar den första.
Ja, och det här banade lite vägen och det blev liksom det stora genombrottet kan man säga. För senare så fick hon även drottning Lovisa som elev.
Och Lovisa var drottning av både Sverige och Norge för de länderna satt ihop då. Hon blev det 1860. Så när hon kom in i bilden blev det supertrendigt att simma. För drottningen gjorde det.
Ja, så man kan säga att både Nancy och Lovisa satte lite avstamp i simningen.
Det vi kan se av det här som vi kommer se på andra ställen eller andra sporter också, det är att liksom, om de högst upp i samhället går före inom en ny sport för kvinnor, då har det blivit mer accepterat för kvinnor att från andra klasser att också hålla på med den sporten. Liksom.
Ja, och Nancy då, hon ska även införde även undervisning för kvinnor i skridskor. Något som även det var först opassande för kvinnan att synas på skridskobanan.
Ja, den första skridskobanan där hon undervisade tjejer, det hade ju ett plank framför sig så att man inte skulle kunna titta in på det här opassande skridskoåkandet.
Ja, men även här blev Lovisa en del som för Nancy undervisade då även drottning Lovisa i skridskor och det blev ju då samma resultat som simningen.
Och man kunde ta ner planket så småningom. Men man får också säga att Nancy spred det här med just simningen över hela världen egentligen. Hon blev liksom kontaktad av hovet och tsarfamiljen i Ryssland och hon fick åka och lära kvinnor i London, i Danmark, i Norge, i Sankt Petersburg att simma. Så hon gjorde en insats för simkunnigheten. Vi kan också fundera på vad hon hade på sig, tänker jag här.
Ja, vi ska ju komma in på alla opraktiska kläder. Men under den här tiden så var det ju väldigt tungt att simma, kan man tänka sig.
Det man hade var en baddräkt gjord av bomull i vävt tyg. Alltså inte ett stretchigt tyg. De var nog jättefina och gulliga och sådär. De kunde ha lite trevliga detaljer och lite väck, men de var inte så praktiska. I förra avsnittet som handlade om farligt och förbjudet mode så var jag lite inne på det här med reformdräkten och korsettkriget. Det handlade om att det växte fram en rörelse som kritiserade den viktorianska kvinnans opraktiska klädsel. Och det är någonting som vi också måste ta upp i det här avsnittet, för det hänger så mycket ihop med hur kvinnan gick från korsett till mer liksom praktiska plagg.
Verkligen, för ju mer kvinnor började motionera, desto mer så uppmärksammade frågan om kvinnornas klädsel. Och många menade att kvinnornas opraktiska klädsel hindrade dem från att utöva motion och att det kunde rent av vara farligt. Inte bara för hälsan, utan man faktiskt kunde ramla och slå sig.
Ja, det kunde man.
Verkligen. Och som du sa så fanns ju då, det fanns ju någonting som heter Victorian Dress Reform som kom från England.
Ja, men det var alltid där det startade.
Och det var just det här som du var inne på, korsettkriget och allt, ja, men hur kvinnan klädde sig.
Och det spreds över hela världen sen liksom.
Exakt. Och en av de organisationer som grundades som var en del av den rörelsen var också Rational Dress Society som etablerades i London 1881. Och deras mål var liksom att protestera mot ett mode som man ansåg skadligt för hälsan och att man istället ville främja kläder som var mer liksom hälsosamma, bekväma, men att de fortfarande skulle vara vackra. Man ville inte avvika helt från den här graciösa normen eller modet som gällde, men att kvinnan skulle kunna röra sig mer. Och man kan väl säga att det här är liksom en del av också första vågens feminism i Europa.
Mm. Det var inte heller långt till att kämpa för kvinnlig rösträtt och sådär. Det var samma typ av människor.
För att sammanfatta det så motsatte de sig plagg då, som tajta korsetter, högklackade skor och tunga kjolar.
Och de såg ju också en ny kvinnoroll växa fram från den här stillasittande viktorianska borgerliga kvinnan, för vi pratar kanske borgarklassen här. Arbetarkvinnor hade ju inte riktigt de här extremt opraktiska plaggen, de arbetade ju. Men den borgerliga kvinnan skulle helst sitta still på en liten stol, en vadderad stol, och brodera någonting kanske. Konversera lite. Men nu så växte det istället fram en ny generation kvinnor som ville vara ute och röra sig mer, simma då som Nancy. Eller även cykla, för cykeln hade ju dykt upp och den gav ju en ny frihet för kvinnan.
Ja, att kunna ta sig fram.
Och med tanke på alla konstiga regler som gällde för kvinnor på den här tiden så är jag nästan förvånad att kvinnor fick cykla typ. Men samtidigt så fick de ju redan rida och cykeln sågs nog ungefär som en järnhäst liksom.
Det var ju liksom samhällets motor efter hästen.
Ja. Det är lite smidigare bara.
Exakt.
Så att, men när man cyklade så var det ganska opraktiskt. Alltså, en damcykel än idag är ju liksom byggd för att man ska kunna ha en längre kjol när man cyklar. Det är ingen sån där stång i vägen som det är på killcyklare. Men det var ändå opraktiskt. Man kunde ju fastna i ekrarna och typ ramla och dö om man hade en för lång kjol.
Ja, gud ja.
Det var ju ett av de tidiga liksom, tillfällena, och det pratade vi också kort om i förra avsnittet, som kvinnor faktiskt kunde få ha byxor på sig liksom, på cykelturen. Och det berodde ju också på att man ansåg det ännu mer opassande att man skulle sitta och dra upp kjolen när man cyklade och typ se under kjolen och sådär.
Ja, det kan ju fladdra upp också.
Ja, 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 och då visar du allt plötsligt. Ja. Medan en liten bloomerbyxa då, alltså en sån här haremliknande byxa, var faktiskt mer anständigt på cykeln. Så att så här, även om vi sa då förra avsnittet att det var först på 60-talet som det kanske var fullt ut accepterat för kvinnor att gå runt med byxor på jobbet eller på stan, så har ju byxor använts av kvinnor inom sport relativt tidigt ändå då. Sent 1800-tal i alla fall.
För en grundare då till Rational Dress Society var just en cyklist vid namn Lady Florence Haberton. Och hon var ju då förespråkare för träning för kvinnor.
Så man kan ju se att liksom rational dress och cykling, det gick hand i hand va?
Och hela den här Rational Dress Society och att kvinnor liksom vill cykla och röra sig kopplades också direkt till The New Woman som började framträda under 1890-talet. The New Woman var liksom den mer definitionen på den moderna kvinnan som liksom tog lite av stånd från det här att man förväntar sig att gifta sig, skaffa barn, vara hemma och uppfostra barn, utan man vill också arbeta och också vara aktiv politiskt. Så hela det här liksom hängde ihop lite.
Ja, det var verkligen en ny kvinna som föddes under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. En kvinna som ville rösta, bestämma i samhället, gå på universitetet. Hon ville arbeta precis som männen och hon ville sporta.
Ja, hon ville cykla i bloomers.
Och ett exempel här i Sverige har vi ju Ester Blenda Nordström. Det finns en bok om henne som heter Ett jävla solsken som fick Augustpriset 2017. Och hon var journalist, en av de första kvinnliga journalisterna i Sverige. Hon var en väldigt spännande person som gjorde sån här wallraff-uppdrag när hon typ åkte till en bondgård och låtsades vara en piga i en månad typ. Så skrev hon reportage om hur pigor egentligen hade det i Sverige. För att hon hade då upplevt det hårda arbetet.
Och hon var lite så här uppdraggranskningstjej.
Ja, och hon var också verkligen typ en Pippi Långstrump-tjej. Jag tror till och med att Astrid Lindgren säkert var lite inspirerad av henne. Och hon gick ju tillsammans med några andra kvinnor som kallade sig pennskaft inom tidningsvärlden i Stockholm. Så gick de före just på mannens liksom territorie arbetsmässigt. Men hon gick också före då med till exempel att hon åkte motorcykel väldigt tidigt. Säkert den typ enda kvinnan i Sverige som åkte motorcykel 1914. Och vad hade hon på sig då? Jo, såklart alltså läderbyxor. Någon läderjacka eller läderrock. Så. Praktisk motorcykelklädsel. Man ska inte tro att alla kvinnor var hunsade på den här tiden. Det fanns extremt många kvinnor som gjorde uppror under den här tiden. Även om det också fanns kvinnor kvar i korsett och stora hattar och solfjäder. Sen en annan ny kvinnoroll som växte fram, det var ju The College Girl.
Ja, för att vi bör också nämna basketbollen. The basketball. Basketbollen, så säger man.
American inte. Basketball.
Ja, basketen.
Det tycker jag också låter som en ganska modern sport, men det ska väl du motbevisa nu.
Ja, jag varit också lite chockad. Det är lite kul att vi gör också det här avsnittet, för ingen av oss är speciellt sportslig, så jag fick ha lärt mig så mycket om sporten nu. Men det var ju då att kvinnor började spela i basket vid ett college i USA som heter Smith, eller kanske heter Smith College, år 1892. Det var de som liksom blev lite grundarna av det här basketlaget. Och det var då Sandra Berenson som drev på det här. Och de hade ju då väldigt långa kjolar som var ju väldigt begränsade. Men det hon gjorde var att hon liksom modifierade dem. Klädseln till att man hade liksom som en blus överdel och ett par vida, lösa, knälånga bloomers. Och denna klädsel blev sen då en symbol för collegeflickan, vilket var väldigt så här nytt för den här tiden. Och det här då fördes ju då vidare till andra skolor i USA som blev liksom, ja, men det blev som den nya uniformen.
Så i Storbritannien hade man The New Woman som cyklade. Mm. Och samma tid i USA så hade vi The College Girl som spelade basket.
Exakt.
Togs in på männens planhalva där. Jag tycker också att vi ska prata lite mer om simmarna. Som vi sa, Nancy var alltså det var en väldigt tidig kvinnosport. Redan på 1840-talet liksom var man igång.
Ja, och de tog ju också avstamp i hur sportsliga kläderna kom att se ut. Sen, alltså när vi fick gå in i mer sportliga sammanhang, eller aktiviteter.
De simmade före så att andra kunde springa.
Exakt. Men för vi har inte riktigt gått in på exakt hur man kanske såg ut i vattnet runt 1800-talet. För det fanns ju då ett problem under den här tiden, och det var ju att tyget blir ju blött, vilket gjorde att det klängde sig fast vid den kvinnliga kroppen. Och det här blev då oro för samhället, eftersom att man kan ju då se kvinnans figur.
För att göra det lite mer så pryd känsla så var man ju tvungen då att ha lite lager på lager när man simmade som kvinna. Så att det inte skulle vara ett tajt lager.
Ja, det här kunde ju då bestå av liksom mössor. Man simmade ju ofta utomhus. Det kan ju vara kallt. Och man kunde även simma liksom i klänning, blus, alltså strumpor, typ strumpbyxor. Och även så förekom det också form av badskoraktigt och till och med korsett.
Man blir förvånad. Men det ledde också till att det inte gick så bra att simma och man kunde till och med sjunka till botten. Ja, som en sten.
Som en sten.
Från det här tunga simmodet för kvinnor under liksom sent 1800-tal så skedde en ganska radikal förändring. Och det var under OS i Stockholm 1912. Vårt stolta, kanske största sportminne i denna stad.
Verkligen.
Det har inte hänt något större efter det här ju.
Nej.
Frågan är om vi någonsin får OS igen.
Jag tror knappt att vi vill ha OS.
Nej. Och man måste typ muta sig fram för att få det.
Ja.
Men OS 1912 i Stockholm var det första OS i modern tid då, där kvinnor fick tävla i simning men även dykning.
Ja, och det här kommer ju då bli en radikal förändring när det kom till kvinnornas sportmode.
Ja, det blev liksom stilbildande för baddräkten framöver för kvinnor kan man säga.
Verkligen. För några då som chockerade var damlandslaget från England.
De skulle simma då 4x100 meter och hade den första versionen av en modern simtävlingsdräkt för kvinnor.
Ja, och de visar liksom benen. Alltså de har ju typ som en ganska klassisk bikini, men sen har de som liksom som en liten tunn klänning över som täcker lite.
Om det är små shorts.
Ja, precis.
I typ mesh.
Ja, och sen så har de den brittiska flaggan på bröstet.
Det är lite som en, ja, men en catsuit, bodysuit, fast korta shortsben.
Ja, och sen är det lite kul för att man ser liksom att de hör ihop, men alla har lite sin egna nisch på klädseln. Så det ser lite ut som att de har sytt sin egna dräkt hemma.
Ja,
men den ena fick lite bredare arm och den andra fick lite smalare arm. Precis.
Ja, de har sin egen stil.
Verkligen.
Men det ser extremt mycket mer praktiskt ut än de äldre baddräkterna. Jag tycker det skulle vara kul om vi lägger upp en karusell på Insta med utvecklingen av just baddräkt.
Exakt.
För det är en så pass radikal utveckling.
Ja, och de tog ju, de här olympiska simmarna tog ju verkligen ställning. För det här var ju under en tid då det fortfarande var olagligt för kvinnor att simma helt barbent.
Det gjorde de.
Det gjorde de ändå. Och det här blev ju då liksom en stor debatt. Och en annan som spädde på den här debatten var amerikanska olympiska simmaren Etelda, som 1917 syntes på en strand i New York där hon hade tagit av sig sina skor och strumpor för att simma. Hon hade helt enkelt bara en baddräkt på sig. Och hon blev då arresterad för nude swimming. Och det här fick ju då väldigt mycket publicitet, och i samband då med det här OS-sammanhanget 1912 så kryddade det här på debatten. Och det här gjorde ju då till slut att det äntligen var godkänt för simning barbent under OS.
Sen finns det ju väldigt mycket att säga om utvecklingen av baddräkten. Men jag tycker det är intressant att poängtera att den alltid har varit mycket mindre alltså mycket mindre klädd än det vanliga modet ute i samhället. Jag menar, fortfarande 1912, du gick ju inte barbent på din promenad i stan. Men du var uppenbarligen i en tävling till exempel då. Så det var extremt radikalt egentligen att kvinnor visade så mycket ben plötsligt.
Gud ja.
Ja, men man är så mindre blyg i vattnet.
Man är ju det. Men vi får ju ha ett helt eget bikiniavsnitt tycker jag. Eller baddräktsavsnitt kan man väl säga.
Om vi ska prata om lite så här opraktiskt sportmode som det ändå var innan, alltså fram till 20-talet i alla fall då. Så tycker jag att det är kul att titta på äldre bilder där kvinnor hajkar. För även viktorianska kvinnor gillade ju att gå på utflykter och göra lite äventyr. Och gå på hajk till exempel. Och det är så kul att se sådana bilder när de så här promenerar i bergen eller till och med klättrar på en bergsvägg i full on. Långkjol, underkjolar och korsett. Det ser så otroligt speciellt ut. Du har ju fått upp en bild här nu, Moa. Hur reagerar du på den?
Ja... Alltså på ett sätt så känns det alltså väldigt otympligt. Samtidigt som jag lite kan sakna det här att folk också bara har vanliga plagg när de går ut och hajkar.
Ja, för vi har ju ragechat lite mot det där.
Ja, alltså för nu är det verkligen så här, ja men urban dads och...
Märkesnöderi.
Ja, och man ska ha hajkenbyxan på sig hela tiden. Så det är ändå lite så här kul att se. Ja, men jag har på min kjol, kängor.
Hatt, handskar.
Ja.
Det vanliga.
Exakt. Men ja, såklart ser det ju väldigt otympligt ut. Jag själv skulle ju inte vilja gå en lång hajk med de där tunga kläderna.
Nej. Men det var om det var enda sättet man kunde hajka på eller klättra på en vägg, att ha lång kjol, så fick man väl ha det då?
Ja, jag är imponerad att de gjorde det.
Ja, det ser farligt ut. Och det vet vi ju, att mode kan vara farligt. Alltså någonting, en sport där jag tycker det har varit extra så herre gud vad opraktiskt, det är också tennisen. Anledningen att tennis ändå blev liksom okej för kvinnor, och kvinnor tävlade i tennis liksom i Wimbledon redan på 1880-talet, det var ju för att det var en sport som utvecklades i Storbritannien under 1870-talet inom överklassen.
Ja.
Så det var väl lite så, det var okej för att överklassen spelade tennis på semestern. Och då hade ju männen ganska lediga kläder, de hade ljus kostym och stråhatt. Och ljusa kläder hade också kvinnorna då. Det var ju för att man blev varm när man spelade tennis. Men kvinnorna hade, förutom att de var ljusa, så var det helt vanliga liksom en kjol som gick ner till fotknölarna eller längre. Flera lager av underkjolar och korsett och hatt. Och ärmarna var långa och tajta i manschetten. Så att... backhand, att vifta lika bra som Björn Borg var ju svårt för en kvinna.
Ja, men det är komiskt här att män liksom i årtionden har sagt att kvinnor är sämre på sport. Ja, men det är väl klart, för man står liksom med en lång klänning och underkjolar. Testa. Alltså förutsättningar för att göra ett bra skott kan ju inte vara
så. Nej, alltså hur tar man sats liksom och sådär?
Ja.
Det finns då några exempel på kvinnliga tennisspelare som verkligen har gått före och gjort sin egen grej. Så. En är Lottie Dodd. Som 15-åring så deltog hon i Wimbledon. Det var år 1887. Och hon hade då på sig en korsett när hon spelade. Den hade både valben och så här metallben för att skapa en form. Då. Och medan hon tävlade, hon var väldigt duktig och sådär. Men hon började blöda. På grund av att benen skar in i hennes kropp. Det ledde till att hon började ha lite mer avslappnande kläder när hon spelade tennis. Så hon var en av dem som bidrog. Och då var det typ att hon spelade tennis i halvlång kjol och uppkavlade ärmar. Så det var ingen radikal förändring. Men det var, man får ju ta liksom steg för steg. Det finns lite bilder på henne. Alltså så här, kjolen är en decimeter kortare kanske. Så den är inte hela vägen ner till fotknölarna. Och ärmarna är ju typ tre kvarts. Men det är ju inte någon... Men hon tog ett första steg där i alla fall. Men hon gick före och flera tog efter då. Vi har Wimbledon 1905. Då var det amerikanskan May Sutton, eller Sutton kanske det, som också hon tog tag i att kavla upp ärmarna och dra upp sin kjol. Och det ska ha orsakat rabalder. Men det var ännu ett steg på vägen att få lite kortare tenniskjolar. Jag tycker det är intressant bara här att redan 1887 började kvinnorna kavla upp ärmarna. Men fortfarande 1905 så var det fortfarande radikalt att kavla upp ärmarna när man spelar tennis. Så det var liksom, det hände inte så mycket de här åren då.
Nej, det blev liksom en snackis. Men sen började det hända lite mer när vi kom till 1920-talet. Och då hade vi franska Suzanne Lenglen. Som spelade då tennis och hon brydde sig inte om klädkonerna. Hon slängde korsetten och hatten bar ärmlöst och hon ska till och med ha sippat på konjak mellan de olika sätten.
Och när vi tittar på en bild av Suzanne Lenglen, då är det så långt ifrån det som vi såg 1905 till exempel. Det är inte alls det här viktorianska modet längre utan det är en helt ny silhuett ju.
Ja, helt ärmlöst och väldigt så här flowy kjol. Det här kan man ju verkligen liksom röra sig i och det ser ju inte tungt ut.
Man kan swinga liksom sitt racket hur som helst. Och, ja, hon ser väldigt modernt klädd ut. Det känns nästan som att någonting måste ha hänt mellan 1905 och 1920 då. När modet ändrades så drastiskt. Och det hade det också. Första världskriget. Nej, det är inte kul. Men det var ett världskrig emellan. Och jag tror att det drev på modet. För när första världskriget pågick, 1914-1918, och männen var ute och stred, då var ju kvinnorna tvungna att gå in i mansdominerade arbetsplatser. Och bära typ arbetsoveraller, praktiska plagg, när de liksom arbetade. Och jag tror att många fick smak för ett mer löst och ledigt mode.
Ja, man blev liksom mer van vid att se kvinnor i ett annat. I andra kläder helt enkelt.
Så 20-talet var ju på många sätt, det blev ganska radikalt. Alltså det var också på 20-talet kvinnor fick rösträtt i Sverige 1921. Det var som att man inte kunde stoppa kvinnor på samma sätt längre.
Nej.
Jag tror att det, om något bra kom ut ur första världskriget så var det kanske kvinnans roll då. Och den som designade hennes nya tennisklänning som var mycket mer lik dagens tennisklänning får man säga. Det var Jean Patou. En designer som kanske får ses som den första att designa liksom sportplagg åt sportutövare. Så. Han ska även varit den som införde just stickade baddräkter, alltså stretchiga jersey baddräkter. Så vi får väl hylla Jean Patou för att ha tagit fram den första liksom, kända tennisklänningen, tycker jag.
Verkligen. Tack Jean Patou.
På 20-talet hade man också börjat tala allt starkare om ras. Det var väldigt mycket på agendan. Och en hälsosam ras, en arisk hälsosam ras, var det man ville ha i Sverige.
Verkligen, man ville ha en sund ras.
Och man ansåg kanske då inte att det var så sunt att liksom sitta orörlig i en korsett. Utan det var mer sunt att kvinnor kunde röra sig, få lite rosiga, friska kinder, simma, springa, allt det där. Man började se allt mer positivt på det. Och jag tror också att man kopplade det lite till nationalism. Och till exempel så uttalade man sig om en svensk simkvinna som hette Maj Eliasson. Ett citat jag såg i en tidning då. Att hon var som en högrest och blond valkyria. Så lite kopplingar till asatron där. Och det här är väl också en liten uppbyggnad till det som hände på 30- och 40-talet med nazismen och olika ras... krig där. Men på något sätt hängde den här folkhälsan ihop med det. Om man inte hade en sund befolkning, då hade man inte heller några som kunde gå ut i krig. Man kunde liksom inte ha massa tuberkuloshostande klena människor i samhället.
Nej, verkligen. Och sen tänker jag också att man hade kommit lite längre i kanske forskningen, att man såg att så här, okej, men det är faktiskt bra att röra på sig.
Ja, verkligen.
Men sen så var det inte fortfarande, kvinnor var ju inte välkomna i alla rum inom sporten, utan det var ju fortfarande främst simning, tennis, golf och gymnastik på vissa nivåer. Men däremot så var ju kvinnor liksom överlägsna i promenader. Man ville liksom komma fram mer bekvämt och inte bara på cykeln eller hästen, utan man ville liksom röra sig fritt i samhället.
Ja, så även män kunde erkänna att kvinnor var bäst på att promenera. Men det tog ett tag. Sveriges kvinnliga idrottsförbund grundades 1920, men det tog 7 år tills de välkomnades in i Riksidrottsförbundet, och det var då 1927. Och med det så tog man ett ännu större kliv in i sportens värld, kan man väl säga. Men den här tanken om folkhälsa, det var ju också det att man började typ gymnastisera i grupp och man hade skolidrott, och man ser framför sig de här små blå shortsen och vita linnen på skolelever.
Verkligen, och det här är inte så länge sedan, det är det som är så sjukt.
Eller det hade för sig, jag tror typ mina föräldrar hade sådana kläder i skolan också.
Säkert.
Men idrotten och hälsosamt levande växte verkligen på allvar på 20-talet. Och det gjorde också att sportmodet liksom gick framåt väldigt, väldigt snabbt här. Som vi ser då till exempel med tennisklänningen.
Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod.
I takt med att världen blev mer liksom sportbesatt och sportmodet utvecklades, så kom också sporten in i i Paris modekvarter.
Exakt. Och jerseyn hade ju också kommit. Och där har vi då Coco Chanel som var förespråkare att också ta in det i modevärlden.
För jersey som material, det är egentligen bara att du har ett material som är stickat och därför är lite stretchigt rent naturligt. Men det hade ju mest varit som typ ett arbetsplagg.
Ja, det hade sett lite mer som ett lågklassiskt tyg. Alltså inte så hög status. Och det användes liksom främst för underkläder för mannen och som du sa arbetskläder.
Och Chanel själv hade ju varit på typ semestra på Rivieran på somrarna. Och då sett fiskare i såna här randiga jersey-tröjor.
Men det ansågs ju då liksom inte varken chict eller elegant att använda sig av jersey. Så därför när hon 1916 tog fram sin första kollektion i jersey, så chockerade ju det här då modevärlden.
Den här Chanel-dräkten är verkligen det mest praktiska plagget kanske som hade synts i Paris modevärld dittills för kvinnan.
Exakt. Och hennes design i tyget var ju liksom lite mer enkel plastform och lite mer flowig. Det var liksom designer för en kvinna som vid den tiden fortfarande inte existerade, ansåg ju då Chanel. Hon ska ha sagt vid det här tillfället att one can never be too modern.
Men sen får man ju säga att på ett sätt fanns ju den, för vi pratade om the new woman. Det fanns ju en ny sorts kvinna redan då.
Verkligen, men hade inte helt liksom välkomnats in i modehusen.
Nej, men det stämmer, absolut.
Och även om vi talar om sport idag, så gjorde det ändå det här att att kvinnan kunde röra sig mer friare.
Ja, för om vi ser till också de klassiska modehusen i Paris som Dior och Balenciaga, så har inte de alls samma stil som Chanel med det här lediga, utan det är mer typ galaklänning liksom. Hon hittade en plats för kvinnan som ville vara lite så, kanske lite mindre snobbig och lite mer ledig. Sen Chanel idag är ju ett av världens dyraste varumärken.
Verkligen, men man kan inte tro att det startade med Jersey.
Så som vi nämnde, Jean Patou, lägg hans namn på minnet. Han skapade den första tennisklänningen. Han tog in stickat tyg eller jerseytyg till baddräkten. Och Coco Chanel tog jerseytyget till modevärlden. Så de två är väl två av de pionjärerna inom sportmode på lite olika sätt, tycker jag man kan säga. Och de förenklade för kvinnan att sporta eller bara vara ute och promenera eller bara finnas till liksom. Men en sak som jag tycker är lite rolig, om man ska dra en parallell till idag. Vi har pratat om hur skönt det var när tennisklänningen blev så här kortare och kortare. Men i nutid har det ju faktiskt varit problem med att kvinnor får ha för lite kläder på sig när de sportar.
Ja, för som vi nämnde i introt lite så har ju liksom sportliga modet varit lite för påklätt. Och nu är det nästan lite för avklätt.
Vi har ju sett, jag tror alla har sett på tv när de spelar beachhandboll eller beachvolleyboll, att kvinnorna hade ju fram till väldigt, väldigt nyligen typ nästan stringbikinis när de spelar liksom. Eller väldigt små bikinis. Och att det var en dresscode som de inte fick bryta mot. Det här är ju så mycket klädkoder inom sporttävlingar också. Men många kvinnor har liksom protesterat mot det. Och nu har man då senaste åren bara ändrat reglerna lite så att man får ha en bikini där man har shorts typ, som är lite längre. Men det är ju väldigt nyligen.
Men jag tycker det är kul att man ens, kan man inte bara få ha det man vill. Alltså jag menar, så länge man inte har något plagg som gör att man blir snabbare.
Ja,
alltså
det som inte att man, som ett dopingplagg.
Exakt, då får man väl ha vad man vill, tänker jag.
Ja, det man är bekväm i.
Ja, men det har inte bara varit en snackis inom beach volleybollen. Säger man beach volleyboll? Ja, det gör man ju.
Jag vet inte om det är samma som beach handboll.
Jo, men det är samma.
Ja, det vet du.
Fast man säger väl beach volleyboll?
Jo, men det gör man.
Ja. Sporttjejerna. Nej, men det har varit, eller är en snackis också mycket inom friidrottare. Mm. Där kvinnorna, men i stort sett har jättesmå trosor på sig. Att det är liksom väldigt naket.
Ja.
Och att man vill liksom se en förändring där också. Och också inom fotbollen så är det fortfarande många fotbollslag där kvinnorna vill ha insydda tröjor. Alltså för att de har fått liksom springa i väldigt bylsiga t-shirtar, vilket liksom begränsar deras rörelseförmåga. Och detta har ju ändrats i vissa fotbollsförbund, men vissa lag har fortfarande det här att de får ha liksom som en mans-tisha.
Ja, men det är faktiskt en aspekt när kvinnor har kommit in i mansdominerade sporter, att de får ta det som männen har på sig typ.
Ja, och det senaste i debatten är ju också inom militären, som har varit mycket på nyheterna, om hur kvinnorna liksom får ha trosor som liksom ger skav på och sår på höfterna. Och sport-BH:ar som liksom inte ens går på sig, så de får köpa sina egna kläder för sina egna pengar. Och det här är ju väckt hårt kritik. Men det är intressant för att det är en följetong med kvinnans sportmode än idag.
Oh ja. Själv så bär jag sportmode jättemycket. Alltså hela min garderob är full av typ så här yoga pants, college tröjor.
Men mitt favorit sportmode, det måste jag nog säga, eller då tänker jag typ på alltså i modern tid minns jag då. Mm. Då tänker jag på Bridget Jones när hon
är hon modern tid.
Ja, kanske inte supermodern. Men det är liksom, vi pratar inte 1800-talet.
Nej.
Nej, men hon har liksom på sig men en vilsig tröja, är på mjukisbyxor och springer eller cyklar eller vad hon nu gör.
Mm.
Det här lite obrydda men ändå sportsligt.
Att det inte behöver vara så himla fashionable.
Nej.
Det är en helt annan historia kanske. Men vi tänkte att vi också skulle prata om så här, när kom sportmodet till catwalken? Men vi insåg att det var nästan omöjligt att säga det.
Ja, och vi har ju heller inte nämnt 80-talets aerobics som förändrade sportmodet radikalt.
Och lycra tyget.
Verkligen.
Det superstretchiga, glansiga tyget. För det vi har liksom insett under vår research till det här avsnittet är ju att sporten har smygits in i modevärlden nästan hela tiden, så länge vi har sportat så där offentligt och haft liksom stora världstävlingar som OS.
Ja, och vi vill liksom också upplysa lite pionjärerna.
Ja, de tycker jag är mer intressanta än att... För sen har vi också liksom i flera steg sett hur amerikanerna fick in lite mer college-mode i modevärlden. Jeansen kanske på ett sätt kan ses som ett lite ledigt plagg som kom in i modet på 70-talet framförallt. På 70-talet så började man också liksom offentligt kunna ha träningsoveraller. Var det en tidpunkt när modet kom in på catwalken? Jag vet inte. När man började använda tennisskor utanför tennisplanen. Det har liksom hänt hela tiden nästan att sporten har bara smygit sig ut. Kanske för att det är så bekvämt. Och det kan man väl säga att sportmodet har påverkat det vanliga modet att bli mer bekvämt.
Men också påverkat kvinnans frihet.
Och rörelsefrihet. Och kanske då hälsa också.
Verkligen. Men en sak som jag tycker är kul är att för mycket som har gjort förändringar i historiskt inom sportmodet är ju kvinnor som har liksom tagit steget före och som vi sa varit pionjärer och första vågens feminism och sådär. Nu när det händer liksom nya radikala modeförändringar, då är det kanske lite mer att sportföretag vill kapitalisera på ett annat sätt. Så att förändringen sker lite annorlunda.
Ja, och vi kan ju också se som en röd tråd att det är just liksom borgerskapets kvinnor som har gått före och varit lite radikala på olika sätt. De kvinnor som idag kanske inte skulle ses så radikala. För de här rörelserna som pågick med dressreform och rösträtt, det var ju idag så skulle det vara typ folkpartister eller moderater. Det var liksom inte radikalvänstern som gjorde det här riktigt. Medans nu sker förändringarna kanske lite mer underifrån också. Det är i alla fall inte alltid så att en drottning måste gå före för att det ska ske en förändring inom sportmode.
Nej.
Jag tycker också man kan se att kvinnor har alltid, har de velat sporta så har de gjort det på ett eller annat sätt. Om det krävs att de klär sig till en man så har de gjort det. Krävs det att de går ut på hike eller klättrar på ett berg i korsett och lång kjol, då gör de det. Det har liksom inte hindrat riktigt.
Nej.
Bara rörelseförmågan då. Men det har inte gått att förbjuda kvinnor att typ sporta.
Nej, verkligen. Eller jo, det har det ju.
Men det har inte lyckats.
Nej, alltså det finns ändå de som har gått utanför boxen eller normen. Mm. Ja, men kul. Och det är inte så vårigt ut idag, men nu kommer i alla fall solen. Och kanske man blir lite sugna på att börja sporta lite.
Ja, jag tror jag kanske går ut och springer snart igen.
Mm.
Eventuellt.
Ja, jag ska väl fortsätta med mina barnvagnspromenader.
Mammaträning och babyyoga.
Ja, kul ja. Ja, men vi får väl tacka för oss.
Ja, men det gör vi. Tack så jättemycket. Och följ oss på Instagram, studio@undercheck.tvatt.
Ja, och sprid. Och kom med fler tips.
Ja. Och vi snackar på Insta, men också på TikTok där vi heter studio.tvatt.
Ja.
Lajka, prenumerera, följ. Och jättekul att ni var med oss idag i den här sportsliga stilavsnittet.
Gud ja.
Ha det så bra.
Hejdå.
Man kan inte gå till Domus och köpa någon vinsambrado.
Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA.